När man börjar att studera om Israel i Bibeln så blir man ju ofta väldigt eskatologisk och vi får anledning att se ut över hela frälsningshistorien. Gud har en plan, brukar vi säga. Och det har han säkert. Men många har ju försökt att lura ut den där planen. Skriva historieböcker i förväg, gärna med årtal i marginalen. Och det vet vi ju att det brukar inte sluta så där förfärligt lyckat alla gånger. Men vi kan formulera oss lite annorlunda. Och säga så här, Gud har en tanke. Därför att det kan vi mera få besked om. Vad har Gud tänkt? Vad går det hela ut på? När vi frågar en from jude hur han ser på Jesus, så svarar han att han kan inte uppfatta Jesus som Messias, därför att om han skulle vara Messias så måste man åtminstone säga att han misslyckades med det mesta av sin uppgift. Det var så mycket i profetierna som aldrig blev gjort i så fall, och det måste vara ett misslyckande. Ja, det är bara det att när vi läser Bibeln och läser om den bibliska historien, så är det ju alldeles fullt med misslyckanden. Det är ju en enda lång krönika med händelser som ser ut som att Gud misslyckades, Gud gjorde felbedömningar, det gick inte riktigt som han hade tänkt sig. Det började redan några dagar efter skapelsen, så kommer syndafallet, och efter ett tag senare så ångrar Gud att han hade gjort någonting alls, och så kommer syndafloden, och efter det blir det inte bra då heller. Och så utväljer Gud Abraham, och så tänker vi att ja, nu ska det väl i alla fall gå vägen, och det går ingen vidare det heller. Ja, folket hamnar i öknen, och ja, ni vet alltihopa det här. Kung David blev utsedd, och ja, det gick bra till en tid, och så kom Batseba och så gick det inte. Och Salomo, han var ju, fick ju en vishetens gåva från början, men han avföll ifrån Gud på slutet och byggde avgudatempel åt sina importerade hustrur. Och så här har det ju varit hela historien igenom. Och därför så måste vi ju fråga oss, består verkligen den bibliska historien av en enda lång serie felbedömningar, misstag, fiaskon, gudomliga fiaskon? Eller är det så att vi kanske inte har förstått riktigt det fina i kråksången? Och det är lite grann de frågorna vi ska börja så smått med, för att så småningom komma in på det här med Israel lite mera på allvar. Människor frågar ju ofta hur vi kan tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen. Ondska och lidande, så mycket som det finns. Och vi tillgriper ju också där ofta tanken att jo, det gick lite snett för Gud. Djävulen kom in och det blev inte riktigt bra. Men han gör vad han kan, och det ska säkert bli bra på slutet. Så att vi är väldigt inställda på det här med att Gud misslyckas då och då. Allsmäktig Gud. Och därför så behöver vi få ta till oss detta, att det som såg ut som det största av alla misslyckanden, Jesu död på korset, det visar sig vara just det geniala greppet. Och med det så får vi ju en fingervisning, så att säga, redan från början, att Gud har sina tankar. Och de stämmer dåligt överens med våra tankar, eller rättare sagt, våra stämmer väldigt dåligt överens med hans. Utan vi måste lära oss att tänka på Herrens vis. Många kristna teologer säger ju att Israel blev ett enda stort misslyckande. Och att det misslyckandet var så kapitalt så att Gud har tagit sin hand ifrån dem för alltid. Och det är naturligtvis också en felbedömning från vår sida. Det är bara att vi har inte sett Guds vägar. Vi har inte förstått hans tankar. Och det måste undervisa oss om att vi kanske behöver få mycket grundligare än vad vi är inställda på. Få lära oss att tänka på Guds sätt. Detta som Paulus i Romarbrevet 12 kallar att förnya sitt sinne. Att lära sig tänka på ett helt annat vis än vi är vana. Att alltså förstå Guds vishet och Guds vägar. Gud säger det själv, Jesaja 55. Jag läser i folkbibeln. Jesaja 55 och 8. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Guds ord återvänder inte fåfängt, brukar vi säga. Alltså, Gud gör inga misstag. Utan det Gud har bestämt, det sker också. Men hans vägar är så mycket högre än våra som himlen är höjd över jorden. Och det betyder ju alltså att vi behöver få en förståelse för hans vägar. Vi går till slutet på Romarbrevet 11. I kapitlen 9, 10 och 11 beskriver ju Paulus Guds stora delar av Guds tankar med Israel. Och när han känner sig färdig med det så brister han ut i lovsång. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Ja, vem har lärt känna Herrens sinne? Och vem kan vara hans rådgivare? Det får vi ju lustigt nog lov att vara när vi ber till honom. Men det är inte fel att lära känna hans tankar och hans vägar. Om vi bläddrar ett stycke framåt så kommer vi till början av första Korinthierbrevet. Vi går till andra kapitlets 16:e vers. Till där upprepar Paulus samma tanke. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och i det här avsnittet, i början av brevet, så talar Paulus mycket om vishetens gåva. Och det är den vi behöver få tränga in i. Att förstå Guds tankar och vägar är att förstå hans vishet. Låt oss därför börja i första kapitlet. 17 versen kan vi börja i. Första Korinthierbrevet 1:17, ja. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. De judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Här tecknar nu Paulus en viktig och intressant bild. Han jämför Guds vishet med människans vishet. Och här säger han inte bara att Guds vishet är större. Det kunde man ju annars tänka när vi läste den här texten hos Jesaja. Mina vägar är så mycket högre än era vägar som himlen är höjd över jorden. Att det var en fråga om kvantitet. Men här tecknar Paulus en annan bild. Han säger att det är två helt skilda saker. Och de är varandra så åtskilda att de är varandras fiender. Och det är viktigt att notera. Det är alldeles grundläggande. Människans vishet är fientlig mot Guds vishet. Människans vishet uppfattar Guds vägar som dårskap, tokerier, stolligheter, dumheter. Vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten, skriver Paulus. De blir aggressiva. Grekerna hånskrattar, för hedningarna en dårskap. I vilket fall så finns det en fientlighet även om den yttrar sig på olika sätt. Och det här har sin förklaring i ett ord. Vi ska bläddra helt kort till Romarbrevet 8. 5 versen. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Alltså den naturliga människan bär på en fiendskap mot Gud. Och den fiendskapen präglar vårt sätt att tänka i förhållande till Guds sätt att tänka. Och eftersom vi släpar med oss den kötsliga naturen också som pånyttfödda, så lever vi alltid i en sorts blandad värld där vi har att försöka urskilja vad som är vår vishet och vad som är Guds vishet. Vad som är hans vägar och vad som är våra vägar. Därför att om vi återvänder till texten i första Korinthierbrevet, där vi såg att de här två tänkesätten är fientligt inställda mot varandra, så kan vi också förstå att de går inte att blanda med varann. Så fort vi blandar in mänsklig vishet i vår teologi, så blir det katastrof. Paulus antyder det här, att han predikar evangelium, men han gör det inte med vishet, alltså med mänsklig vishet. Han försöker inte övertala på människors vis. Och han använder sig inte av vältalighetsknep för att så att säga vädja till den fientliga människonaturen. Därför att om han gör det, så kommer Kristi kors att förlora sin kraft. Och det betyder alltså att när vi blandar in mänsklig vishet i vår förkunnelse, när vi förkunnar evangelium så att det ska behaga så många människor som möjligt, och på ett så smidigt och strömlinjeformat sätt som möjligt, då kan vi förvisso samla stora skaror, men vi kan inte föda dem på nytt. Därför att Kristi kors har förlorat sin kraft. Och det är ju det vi ser i liberalteologin. Att vi blandar in mänsklig filosofi och mänskligt förstånd. Och det kan bli hur smakligt och behagligt som helst. Men det föder inte människor till nytt liv. Det förändrar ingenting. Korset har mist sin kraft. Vishet är ju inte detsamma som kunskap. Utan vi kan säga, visheten talar snarare om för mig vilken kunskap jag ska använda. Vi tänker oss att du har en uppgift, ett mål som ligger framför dig, någonting som du vill få uträtta eller få uppnå eller få vara med om. Målet är klart, men hur ska du ta dig till målet? Det finns kanske flera olika vägar att välja på. Du kanske kan göra si, eller du kanske kan göra så. Du kan använda den ena metoden eller den andra metoden. Och då är ju visheten det instrument med vars hjälp du väljer väg. Ofta nog även det instrument med vars hjälp man väljer målet. Men i vilket fall vägen? Och som alltså talar om för dig vilken kunskap som är lämplig att använda i det ena eller andra fallet. Och det betyder alltså att visheten är inte i sig en kunskap. Visheten går inte att sätta på papper. Kunskapen kan man skriva ner. Den kan man kopiera på disketter och skivor. Men visheten låter sig inte kopieras på samma sätt. Den kan inte stadfästas så en gång för alla. Utan visheten uttrycker vår längtan djupast sett. Vad är det vi längtar efter? Därför att det vi längtar efter, det blir stort i våra ögon. Och det som är stort i våra ögon, det är också förståndigt. Har du fått för dig att du måste bli världsmästare i femkamp, så är allting förståndigt som gör dig till världsmästare i femkamp. Allt annat känns oförståndigt och fånigt och onödigt och dumt. Du har en längtan, och den längtan ger dig en vishet. Och eftersom så mycket av den naturliga människans längtan är kopplad till synden, så blir också vår vishet färgad av synden. Synden får i så stor utsträckning både definiera mål och metoder, vägar för oss. Och det betyder alltså att när vi istället går in i Guds rättfärdighet, så får vi andra prioriteringar, andra saker blir värdefulla, vår längtan omprogrammeras och därmed också vår vishet. Vi ska hoppa fram till andra kapitlets sjätte vers. Första Korinthierbrevet 2:6. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Guds vishet är fördold. Den är hemlighetsfull. Gud kastar inte sin vishet i ansiktet på folk. Utan han väntar och handlar med människan tills hon är beredd att omvända sig. Och först när hon har låtit sig födas på nytt kan hon ta emot Guds vishet. Därför att som han skriver här, Gud uppenbarade genom sin ande. Och utan andens hjälp så har vi inte tillgång till Guds vishet. Det är ingenting vi kan lära oss. Det är inget vi kan plugga in. Det hjälper inte med en teolkand. Inte ens en teologidoktorsexamen. Har du inte Guds ande så har du ändå inte vishet. Vi fortsätter att läsa. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Alltså för att Bibeln ska bli begriplig för oss och inte en serie med onödiga krig och gudomliga misstag och felbedömningar, så måste vi alltså ha tagit emot Guds ande och förstå Bibeln med andens hjälp. Och det gäller i stort som i smått. Vi behöver det när vi ska läsa om Israel, vi behöver det när vi ska läsa om frälsning. Därför att som Paulus skriver här i första kapitlet, vi ska se vad det står nu. Jo, 21 versen. Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Alltså, Gud gjorde så att säga ett skiffer av det här. Det är kodad skrift. Det var inte meningen att den skulle bli direkt läsbar för vem som helst utan andens hjälp. Utan Gud utformar alltså evangeliet så att det ska te sig som en dårskap för den människa som inte vill omvända sig. Och först när omvändelsen är ett faktum och pånyttfödelsen, först då klarnar sikten, först då börjar man förstå Guds vägar. Och då börjar alltså den process som kallas för sinnets förnyelse och som sedan pågår ju resten av livet. Det är ju därför vi håller bibelstudier, det är därför vi lyssnar till predikningar, det är därför vi läser själva. Därför att vi vill försöka att allt mer med andens hjälp förstå Guds tänkesätt, Guds vägar, Guds vishet. I texten här i andra kapitlet så säger alltså Paulus att om inte denna vishet hade varit fördold så skulle denna världens härskare inte ha korsfäst härlighetens herre. De gjorde det därför att de inte hade tillgång till Guds vishet. Och det är alltså först efter att Jesu död och uppståndelse är ett faktum, det är först efter det som visheten kan börja att uppenbaras. Och Paulus betonar att nu inträder ett nytt skede i världshistorien när Guds vägar blir begripliga på ett nytt sätt med hjälp av den heliga ande. Så att mycket av det som förut varit förborgat med avsikt, det kan nu bli åtkomligt med andens hjälp och med hjälp av det evangelium som han förkunnar. Vi ska gå till Matteus, till det 11:e kapitlet, vers 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig Fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Jesus prisar Fadern för att han har dolt sin vishet. Detta var Faderns goda vilja. Jaså, säger vi. Det låter ju underligt. Men det är ju alltså bara ett uttryck för att vi behöver omskola oss. Så att vi kan förstå hur Gud tänker och hur han handlar. Och vi bläddrar fram till 13 kapitlets 10 vers. Matteus 13 och 10. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Du, den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Lärjungarna frågar: varför undervisar du dem i liknelser? Och här kanske man behöver en liten minilektion i hebreiska för att förstå själva frågan. Därför att för oss är det ganska självklart att han undervisar i liknelser för att det ska bli lättare att förstå. Det är ju fiffiga och fyndiga liknelser från vardagslivet, säger vi. Och det kunde ju precis vilken människa som helst begripa vad han menade. Ja, och den som har ska bli vara givet. Men, säger Jesus, han talar också i liknelse för att andra inte ska förstå. Därför att liknelse på hebreiska heter mashal. Och det är ett underfundigt ord. Det betyder både liknelse och gåta. Kryptiskt språk. Det betyder också auktoritärt tal. Auktoritativt tal, ska vi säga. Alltså när man säger till detta mullbärsfikonträd: ryck dig upp och kasta dig i havet. Och det försvinner iväg. Då har man uttalat ett stycke mashal, ett gudomligt auktoritetsord. Och det, den auktoriteten är samtidigt hemlighetsfull och fylld av Guds vishet. Den är förborgad i någon mening. Så lärjungarna frågar inte Jesus: varför undervisar du dem i så enkla berättelser? Utan de frågar antagligen hellre: varför talar du i gåtor? Varför säger du inte som det är? Och det Jesus svarar är ju snarast ett svar på den frågan. Jag gör detta för att inte alla ska förstå, säger han. Därför att när vi är mogna för att ta emot Guds vishet, då är det dags. Då kan vi ta emot den, då kan vi förvalta den. Men är vi inte redo till det, så kommer visheten inte att ha avsedd effekt, utan det kommer bara att bli dåliga följder på något sätt. Och vi kan se det här i Jesu ord till församlingen i Laodicea. Jag skulle önska att du var kall eller varm, men nu är du ljum. Den som är kall är närmare Guds rike än den som är ljum. Den som är ljum har varit varm och håller på att kallna. Och för att han ska bli intresserad av att bli varm på nytt, så måste man kyla av honom först tills han fryser. Det är liksom tanken. Och därför så döljer Gud sin vishet för människan tills hon hamnar i en kris där hon ger upp sin egen vishet och ropar efter Guds hjälp och Guds vishet. Och då säger Gud: okej, nu är det dags. Så att Gud, Jesus säger inte så här att jag vill att somliga inte ska förstå, för att det är meningen att de ska till helvetet direkt. De är alltså prisgivna från början. Det är ofta så vi läser den här texten. Men det är alltså, så vitt jag kan förstå, inte meningen. Utan tanken är snarast den att det påskyndar deras omvändelse. Och det är det som är målet. Så att därför så ges visheten till den som kan bära den. Men den tas ifrån den som inte kan bära den. För att därmed den människan ska drivas till omvändelse. Låt oss bläddra nu till Romarbrevet, sista kapitlet, kapitel 16 och vers 25. Romarbrevet 16 och 25. Där slutför Paulus detta väldiga brev. Och så skriver han en oerhört märklig sak. Han skriver så här: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider varit dold, men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Paulus för in ett minst sagt märkligt uttryck. Han talar om mitt evangelium. Har han ett eget, frågar vi? Ja, det är det han vill tala om för oss. Jag har ett eget evangelium, säger han. Och det betyder alltså att vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men så har vi också Paulus. Och det där, det märker vi ju när vi talar om kristen tro med en from jude. För en from jude kan läsa långa stycken av de fyra evangelietexterna om Jesus. Och belåtet säga att ja visst, det här är ju typiskt judiskt. Precis så här skulle en jude säga. Men så kommer man till Paulus. Och där är det tvärstopp. Han har förstört allt samman, säger den fromme juden. Därför att han talar inte på judiskt vis. Utan här förs det nu in något nytt. Och det här uttrycket använder Paulus på sina ställen. Vi ska titta på två till så ni ser att jag inte bara tar det hela ur luften. Andra kapitlet, 16 versen, Romarbrevet. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Och första Timoteus 1. Där räcker det att vi läser den 11 versen. Det är slutet på meningen, men det räcker. 1 Tim 1:11. Detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet som har anförtrotts åt mig, skriver han. De 12 lärjungarna, det var ju tulltjänstemän och hantverkare och fiskare, vanligt folk. Saul från Tarsus var rabbinen. Han som hade suttit vid Gamaliels fötter. Han som kunde alla rabbinismens hemligheter. Fullärd. Påläggskalven. Han som skulle fixa det hela. Han får alltså en uppenbarelse som går utöver den som gavs till 12. Och Paulus beskriver detta väldigt noga i Galaterbrevet, i det första kapitlet. Jag börjar att läsa i 6 versen, Galaterbrevet 1:6. Och läser fram till och med vers 17. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare får jag upp till Jerusalem. Alltså Paulus vet från början att när han nu får denna uppenbarelse som avslöjar Guds tankar och Guds vägar, så är han ensam om det. Det finns ingen anledning att gå och fråga folk och kolla hos de andra. Känner ni för det här ni också? Därför att han vet med sig från början att det här går så långt utöver vad någon annan har fått. Att han istället drar sig undan till Arabien för att smälta. Och det är alltså intressant att se att han är teologen i gänget. Och han får Guds ljus över frälsningshistorien. Han får Guds ljus över både den individuella frälsningen och mänsklighetens frälsning, Israels roll i världshistorien, allt sammans detta som han får se alltså i väldiga bilder. Och detta går inte att kontrollera hos andra, utan han får dra sig undan och få läsa skrifterna på nytt, med nya ögon. För det tror jag är det han gör i Arabien. Han får ju en helt ny bibel att läsa i praktiken. Och det är ju det han försöker tala om för oss när han talar om Guds vishet och vår vishet. Han var fullfjädrad när det gällde mänsklig vishet. Och vad mänsklig vishet kan läsa ut ur Gamla testamentet, det kunde han på sina 5 fingrar. Plötsligt är allt detta skräp som han skriver i Filipperbrevets 3:e kapitel. Allt det som förut var en vinning för mig, det har jag kastat på sophögen. Det var inget att ha. Det har haft sin tid. Nu kommer något helt annat. Han måste omskola sig från grunden. Han måste läsa Bibeln med helt nya ögon. Och det får han alltså göra i lugn och ro, tills dess att han kan återvända och börja att förkunna det evangelium som har blivit honom givet. Och det är ju därför som Petrus skriver den här lustiga kommentaren i sitt andra brev. 3:e kapitlet, 14:e versen. Vi kan kanske få bilda en slutvignett över dagens bibelstudium. 2 Petrus 3:14. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Ja, det finns en del, säger Petrus, i vår älskade broder Paulus brev som är svårt att förstå. Och det finns sånt i alla hans brev. Och detta som är svårt att förstå, det förvränger obefästa och oomvända människor sig själva till fördärv. Men Petrus, han betygar ändå att också det är värt att ta emot. Också detta bejakar han. Och han erkänner i samma andetag att det här är någonting som Paulus ensam har fått. Och det betyder alltså att Paulus ger oss på ett sätt en inblick i Guds vishet och Guds vägar som vi inte kan få på annat sätt i Bibeln. Han kan alltså ge ljus över skrifterna, Gamla testamentets skrifter, på ett sådant sätt att vi förstår dem på rätt sätt och inte på människors vis. Och det är... Vi förstår ju själva hur mycket vi behöver lära oss här. Hur lätt vi har att glida in ner i de gamla hjulspåren och börja läsa på det gamla vanliga sättet och förstå på ett mänskligt vis. Att se Guds vägar utifrån nådens perspektiv. När vi själva alltid försöker se dem ifrån maktens perspektiv. Guds rike är nåd och vår längtan är makt. De går inte att blanda med varann. Vi tolkar utifrån maktens perspektiv. Paulus lär oss att tolka utifrån nådens perspektiv. Det blir så annorlunda att det går inte att blanda med vartannat. Utan vi får hela tiden vara vaksamma på att vi också läser och förstår ordet ifrån nådens perspektiv. Det ska vi fortsätta med dagarna framöver.